Från vad vi vet, det här är Perspektiv. Mitt namn är Per Granqvist.
Det är svårt, för ibland vill man ju bara faktiskt ryta ifrån och skrika till att det handlar inte om vilket mandat du har just nu. Det handlar om hur förebygger vi den här katastrofen.
De senaste 10 åren har klimatfrågan förvandlats till ett klimathot och sen en klimatkris. Vi har inte gjort alls i närheten om vad vi borde göra på det området. Våra utsläpp är väldigt mycket större än vad de borde vara om vi ska nå målen i Parisavtalet. Lösningen är samtidigt förbluffande enkel. Det vi äter och det vi konsumerar är det som påverkar mest. Så om du och jag vill minska vårt koldioxidavtryck så är det faktiskt bara att förändra vårt beteende. Samtidigt är det inte fullt så enkelt alla gånger. Det finns en viss tröghet i systemen och våra strukturer som gör att det fortfarande är lätt att fortsätta i samma gamla vana som tidigare. Klimatförändringarna, de märks lokalt, men det påverkar globalt och överenskommelser över gränserna är avgörande. Ledande i den här frågan är i dagsläget EU. Inte Kina, inte USA, utan EU. Den nya klimatlagen som Europaparlamentet arbetar fram går mycket längre än många vågar hoppas på för bara ett år sedan. Och den som förhandlat fram det är Jytte Guteland. I parlamentet representerar hon Socialdemokraterna och sitter i den gruppen. Men som alla parlamentariker så är hennes mandat europeiskt, inte svenskt. Det innebär alltså att det är EU-medborgarnas bästa hon ska ha för ögonen, inte svenskarnas bästa. För en tid sedan så var hon generös nog att avsätta lite tid i sin kalender för att sitta ner med oss på vad vi vet. Då jag var nyfiken på att förstå vad den här klimatlagen innebär, hur den förhandlats fram och hur hon själv förhåller sig till devisen att inte göra det bästa till det godas fiende. Innan vi börjar, om du inte prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och har du tankar om innehållet eller om saker och ting vi borde ge mer perspektiv på så når du alltid mig på samma adress. perspektiv@vadvivet.se. Därmed är det dags för Jytte Guteland. Låt oss börja med den europeiska gröna given. Hur länge har du liksom varit engagerad i den? Eller kanske så här, hur började egentligen den tanken om att det skulle finnas en grön europeisk giv?
Egentligen har det nog varit 2 olika processer. Det ena är ju att jag har jobbat i miljöutskottet sedan 2014 och hela tiden har min utgångspunkt, men de flesta som jobbar i miljöutskottet skulle jag säga, tyckt att vi behöver få klimat- och miljöfrågorna mer i centrum av EU och de behöver vara horisontella, det behöver genomsyra allt vi gör. Inte i periferin, inte någon liten sakfråga i hörnet, utan det här är väldigt, väldigt centralt för hela EU. Och då var det ganska jobbigt att uppleva att det inte var på det viset. Och under förra mandatperioden så var ganska styrmoderligt behandlat, både klimatfrågorna och miljöfrågor överlag. Jag tror det ändrades i slutet av förra mandatperioden med Greta Thunberg, men också en hel del ifrån IPCC-rapporter som blev stora nyheter i hela världen och som tryckte på den gamla kommissionen. Och inför valrörelsen 2019 så skulle jag säga att klimatfrågan var den stora av de prioriterade frågorna, så skulle jag säga att det var etta i valrörelsen. Och det har ju också gjort att det här parlamentet är mycket mer klimatmedvetet och den nya kommissionen också. Så förra sommaren 2019, då när kommissionen började prata om vad ska vi göra under de här åren och vad är vårt program, då drev ju alla politiska grupper, men i synnerhet vår grupp, på att vi ville ha en grön giv och att vi ville ha det. Och det var andra progressiva grupper som också drev på det, men jag tror vi var väldigt viktiga som stor grupp där. Och hösten, eller sent den terminen, alltså 2019, då lanserade kommissionen sin The European Green Deal, eller på svenska gröna given. Och det tyckte jag var en vändpunkt.
Men hade du sprungit mycket i korridorerna hos kommissionen och liksom nudgat dem i den här riktningen och skickat Greta memes till dem? Eller var det bara liksom tiden, det var ett nytt parlament och det var dags att ta tag i den här frågan på allvar?
Det var ju tiden som påverkade kommissionen. Det var ju att medvetenheten har blivit så stor ute i hela världen och alla de här forskningsrapporterna och den unga rörelsen som pressar på politikerna, den påverkade ju verkligen kommissionen också. Och jag kommer ihåg att dåvarande klimatkommissionären Caniete, han sa inför klimattoppmötet i Glasgow att den senaste IPCC-rapporten är citerad på varenda sammanträde just nu. Den är överallt. IPCC är överallt. Och han var ju ganska upplyft av det, tror jag, för att han kände väl att nu blir det ett tryck som också gör att jag kan leverera bättre. Så att det var väl, kände väl en tillfredsställelse, precis som vi gjorde, att äntligen blev det här stort politiskt. Men Greta Thunberg ska vi inte heller underskatta. Jag hoppas jag ingen gör, men absolut inte jag. Jag ser verkligen att hon har påverkat det här parlamentet jättemycket och kommissionen.
Ja, för hon har ju sprungit en del i korridorerna, kanske att ta i, men hon har definitivt varit i parlamentet ett par gånger och träffat alla möjliga människor och hållit tal som hon brukar göra.
Ja, och när hon besökte parlamentet, det var precis innan alla förstod hur pandemin påverkade. Så det var precis innan parlamentet egentligen uppmanade att vi skulle jobba hemma. Så i början av förra året, det var väldigt tydligt när hon gick i de korridorerna. Kan jag säga, det var, hela parlamentet var medveten om att Greta var i huset och väldigt många var här, och det var ju, kommissionen bevakade det också. Det var ett mycket citerat tal och omskrivet och väldigt direkt till miljöutskottet, så att det var stort när hon var här, och hon behöver inte gå så många gånger i korridoren för att det ska sätta avtryck.
Du har ju varit i Bryssel ett tag. Vad skiljer det här parlamentet från det förra parlamentet? Så det är ju väldigt mycket nytt folk, va?
Ja, det är ju det. Det skedde ett större skifte 2019 än vad det gjorde mandatperioden innan, 2014. Och jag tyckte det märktes också att det rörde till det lite, eller på ett positivt sätt. Det blev en ordentlig kraft som kom. Många nya på en gång med nya krav och idéer, och det kanske inte var så lätt att läsa hur det här parlamentet skulle förhålla sig till olika frågor eftersom det var så många nya ledamöter. Och det tror jag också kan göra att en del konservativa idéer försvinner ut också. Att så här har vi alltid gjort blir inte riktigt lika gångbart när det är många nya. Det kan tvärtom trigga faktiskt om man säger så här har vi alltid gjort, om de flesta i rummet inte var med då.
Skulle man till och med kunna säga att klimatfrågan har slutat vara politisk? För annars var det ju någonting som historiskt sett varit lite som de liksom gröna eller rödgröna har ägnat sig åt i olika stor utsträckning i olika medlemsländer. Och nu plötsligt så hörde man det även på den andra sidan.
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag skulle nog säga att den är lika partipolitisk egentligen och partigruppspolitisk idag. Men det kanske är så att alla ägnar mycket mer tid åt det och positionerna har ändå förflyttats. Så att om det är en skala på hur ambitiösa olika partigrupper är när det gäller att få ner utsläppen, så skulle jag säga att de flesta har tagit några steg i rätt riktning där. Men det finns fortfarande skillnader i hur man vill åtgärda saker. Hur mycket man vill göra kollektivt, hur mycket man vill att individen själv ska lösa det, hur mycket man är fokuserad så att säga på konsumentens ansvar, eller hur mycket man är fokuserad på de stora samhälls, ja, utmaningarna och hur vi gör det gemensamt. Det är olika där.
Ännu en punkt jag har fel på helt enkelt. Vi lägger den till en lista av många då. En central del i den gröna given är den här klimatlagen. Vad innebär den?
Den innebär ju att vi befäster i en förordning målsättningen att vi ska vara klimatneutrala senast 2050. Och att vi också på EU-nivån i denna förordning också sätter en målbana till 2050. Vad ska vi ha hunnit med till 2030? Förhoppningsvis också ska vi ha ett mål till 2040. Hur ser vi på medlemsländernas roll? Vad ska de vara ålagda att göra och inte? Hur ser vi också på negativa utsläpp när vi har nått klimatneutralitet? Det är en väldigt stor omställning för en kol- och stålunion att istället ha målsättningen att bli klimatneutrala. Och jag tycker det är viktigt för att få kraft i arbetet att vi också påminner oss om det. Att det är en historisk förändring som EU genomgår, och att även väldigt kolkraftberoende stater som Polen ansluter sig till den här målsättningen. Det är ju någonting väldigt stort. Sen kommer det ju vara, och det fortsätter att vara de här månaderna nu, ganska mycket fighter om hur mycket vi ska göra till 2030 och liksom lite tidigare innan 2050. Så där kommer det att vara en hel del fortsatta debatter nu kommande månader innan det är klart.
Men skulle man kunna beskriva det som att det är nu som EU tar och gör om Parisavtalet till lite mer av en projektplan?
Det är faktiskt delvis rätt, men vi tycker från parlamentets sida inte att de andra institutionerna har tillräckligt mycket klart för sig att den här målbanan också handlar om Parisavtalet. Så att vi betonar i vår rapport, och det tar vi nu upp i varenda paragraf där det är relevant, att vi vill att det ska stå just Parisavtalet och att vi vill ha en växthusgasbudget till exempel som är kopplad till Parisavtalet. Och det här har ju inte de andra än så länge i sina tänkt sig att det ska se ut så, utan de har ju mer tänkt att det handlar om de andra institutionerna, att det handlar om just klimatneutralitetsmålet. Men vi tycker det är viktigt också med Parisavtalet. För det är klart vi kan vara klimatneutrala 2050, men om vi inte också lever upp till Parisavtalets ambition om att komma väl under 2 grader och närma sig 1,5 grad, då har vi också klimatkatastrofer i alla fall. Vi har inte tid att släppa ut och sen minska drastiskt till 2050, utan vi behöver få ner utsläppen mycket snabbare helt enkelt.
Och vilka är de här institutionerna som du säger inte har riktigt hajat det här än?
Kommer de ju tycka att jag föregår förhandlingarna här, men det är ju ingen hemlighet att jag tycker att rådet inte, då medlemsländerna inte är tillräckligt framme när det gäller de här frågorna. Och kommissionen är ju en diplomat i mitten, får man väl säga. Försöker att hitta ett sätt att lotsa oss i detta.
Ja, för jag tänkte det måste vara också, liksom, du har ju varit huvudförhandlare för den här lagen. Jag tänker att det måste också vara liksom en frustration för att på något sätt säga, det här är fakta. Sluta gittra, det här är fakta, vi måste hit. Det är inte så mycket vilja. Det är lite som att ha tonårsbarn. Du måste duscha ibland och du måste tvätta händerna. Du måste vad du kan få. Hur hanterar du det? Att du har ju fakta på din sida här. Du har Parisavtalet som sagt en del. Ser du som är det luftiga? Och när du berättar det så inser jag att jag har ju läst det här dokumentet på ett annat sätt. Jag har ju sett att här är ju klart det är koppling till Parisavtalet. Eftersom jag då inte läst de andra dokumenten där Parisavtalet inte nämns på det sättet. Utan man bara talar klimatneutralitet. Men nu, hur är det att försöka baxa det här folk framför sig när det man ändå känner att man har fakta på sin sida?
Ja, det är en svår psykologi att beskriva faktiskt. Jag tänker ju ganska mycket på det själv också. För att å ena sidan är det ju så oerhört tydligt vilka förväntningar som finns hos en majoritet i våra befolkningar inom EUs medlemsländer. Och faktiskt också om man tittar utanför EU, för vi fick nyligen en opinionsundersökning som har gjorts i 50 länder som visade att 64% av befolkningen vill se att vi gör mycket, mycket mer och erkänner att det är ett klimatnödläge. Och jag menar, det är väldigt, väldigt tydligt att det finns en förväntan ifrån en majoritet att vi ska göra mycket, mycket mer. Och jag blev dessutom ganska rädd här om dagen. Jag blir rädd då och då, men det skrämde mig mer än vanligt. En rapport som visade att vi har en väldig risk för översvämningar som riskerar att drabba redan 2040, där även nordiska länder behöver vara mycket oroade över situationen. Ja, det här är ju en enorm katastrof för världen. Det kommer ju drabba så många människor som bor kustnära på grund av isar som smälter helt enkelt. Och det här är nya rapporter som presenteras nu som bara förstärker den bild som vi har haft de här åren. Alltså som jag sa, jag blir rädd ibland, men det här, det kröp in på kroppen. Ni vet hur det är, även när man kämpar med frågor. Vissa rapporter kryper in lite mer och fakta som man liksom, oj, oj, oj. Man får en ökad förståelse att det här är riktigt allvarligt. Och då är det väldigt konstigt att driva det tillsammans med människor som har samma information och är lika övertygade, jag är helt övertygad om det, men som ändå har bakom sig helt andra förväntningar och blockeringar och som inte vill gå lika fort fram. Det är svårt, för ibland vill man ju bara faktiskt ryta ifrån och skrika till att det handlar inte om vilket mandat du har just nu. Det handlar om hur förebygger vi den här katastrofen inom ett antal år. Det är inte jämna storlekar på det här. Men å andra sidan så har ju de också en intellektuell förmåga att ha tagit till sig av det och har ju riktiga svårigheter att få igenom vissa saker. Och de gör förmodligen det bästa de kan inom det demokratiska mandat de har. Så man måste liksom balansera det. Men din fråga är ju väldigt relevant.
Du måste ju vara psykolog i det, du är liksom huvudförhandlare, du ska ju då förväntas förhandla, du kan inte bara komma och säga my way or the highway. Alltså då tvingas du ju också gå med på grejer som kanske inte är maximala, men de kanske är optimala. Jag tänker på hur någon en gång beskrev Åsa Romson som politiker, att hon hade egentligen bara två fel. Det ena var att hon alltid ville ha rätt, och det gjorde att hon inte var så benägna att förhandla. Det andra problemet utifrån ett politperspektiv var att hon nästan alltid hade det.
Det var trevligare när du sa så.
Det är intressant liksom, som att det här var en person som var fruktansvärt påläst och liksom då ibland möter människor som inte är lika pålästa, och det var kanske där uppstod liksom en friktion.
Det är svårt att tänka hur man själv fungerar riktigt. Jag tror andra ser det klarare än vad man har för fel och brister och förtjänster. Det är lättare ofta att stå bredvid och se någonting klarare. Men jag föreställer mig att jag har ganska lätt att vilja ge också och förstår att det är en kompromiss. Men jag kan vara ändå kanske hänga upp mig på några frågor. Då blir jag ganska envis. Det kan vara min styrka, men det skulle ju också kunna bli en låsning där. Att jag inte vill släppa någonting som jag måste släppa för att vi ska komma till någonting. Så att jag är medveten om det, och det är ju första steget. Men jag föreställer mig att en viss envishet ändå är bra i förhandlingar. Och hålla fast och vara tydlig med vad som är prioriteringarna. Annars så blir man ju också ganska otydlig för medförhandlaren eller för den andra. Om man verkar tycka allt och ingenting, då blir det också svårt att läsa en. Så att några frågor som jag håller i väldigt varmt och är väldigt tydlig med. Men att jag kan också vara beredd att ge andra frågor och sådär.
Tänker du måste väl ändå ha ett rykte om det, att vara en ganska duktig förhandlare. För annars blir man väl inte huvudförhandlare för en lag, eller?
Det är svårt för mig att veta. Jag tror att min fördel i det här fallet var att jag hade arbetat med klimatlagstiftning tidigare, och då med utsläppshandeln, Emission Trading System, som är ju, jag skulle säga, EUs största sektoriella klimatlagstiftning idag. Och då, eftersom jag jobbade med den förra mandatperioden, så skaffade jag mig en erfarenhet som gjorde att det var möjligt att få min grupps förtroende i den här frågan. Och sen hade ju vi också möjlighet att se till att vi blev ansvariga för hela lagstiftningen, alltså huvudförhandlare. Så att det var väl ett antal fördelar som jag kunde slå mig.
Då blir jag jättenyfiken, hur går det till? Är ni i ett rum och sen så vem vill förhandla, så är du där längst bak och säger ja, jag kan, med handen upp så här.
Lite så är det faktiskt. Vi har ett system där vi i vår grupp talar med varandra om vem tar vad. Så, jo, det är lite så. Där har jag lite större roll än de andra. För jag är ju också gruppledare. Så att jag har fått förtroendet att leda min grupp i miljöutskottet. Så egentligen den stora frågan var nog varför jag blev gruppledare. Och där handlade det om att jag vann en sån omröstning.
Så ja, du har räckt upp handen några gånger.
Ja, precis.
Vad är liksom planen? Blir det här då automatiskt lag i alla medlemsländer? Eller kan det hänga upp sig där i en slags ratifieringsprocess?
Nej, när vi blir klara då blir det en förordning. Och det betyder att alla medlemsländerna måste förhålla sig. Och den här lagstiftningen ska gälla rakt av. Och det är ju stor skillnad mot direktiven som då måste in i existerande lagstiftning, och där implementeringen kan innebära en del modeller som ser lite olika ut. Men när det är förordning, då får man liksom vackert rättas efter att det här gäller för alla medlemsländer. Men sen är ju abstraktionsnivån ganska hög här. Det är ju inte så att vi är inne då i nitty-gritty jättemycket, utan det sätter ut en målbana för hur utsläppen ska ner. Så sen kommer det ju bli väldigt mycket hur saker ska göras, väldigt mycket. Mycket av det kommer ju också landa i alla de här sektorslagstiftningarna som kanske handlar om sjöfart, industri, energisektor, energieffektiviseringar, förnybarhetsdirektiv. Det är liksom i dem som vi sen ser, ja, och hur gör vi det då?
Just det, så det här är lite mer av en peka med hela handen grej än andra typer av lagstiftningar. Men du kommer ju, oavsett vad som blir slutresultatet, så kommer du att få kritik, eller parlament få kritik, för att det inte är ambitiöst nog.
Jag vet det. Ja, jag vet det. Nej, men det är ju Det kommer nog vara som ett brev på posten. Och det får vi ju förstå. Och det är ju på ett sätt helt rätt. För jag kommer ju också tycka att det finns saker som kunde ha varit bättre. Det vet jag ju. Det är ju en kompromiss. Så det kommer ju vara saker där vi också hade önskat mer. Och alla de som vill se minskade utsläpp och som ökar på takten måste ju driva på och vilja ha allt det här. Och om vi då pratar om vad det här innehåller som vi vill få igenom, så är det ganska många saker. Vi vill få ner utsläppen med 60% till 2030. Vi vill ha ett nytt mål till 2040 som ska analyseras, som också läggs, få ner ytterligare mot klimatneutralitet. Vi vill att alla länder ska ha bindande mål och bli klimatneutrala. Vi vill ha negativa utsläpp efter 2050, men också innan, för de länder som har nått målet tidigare. Vi vill ha ett klimatråd på EU-nivån som vetenskapligt utvärderar hur vi ligger till i förhållande till Parisavtalet, i förhållande till våra mål. Och vi driver också på för en växthusgasbudget som hela tiden också ska förhålla sig till Parisavtalet och till vår målbana då, att få ner utsläppen med viss procent hela tiden, varje årtionde. Så det är ju en jätteambitiös palett av förslag som parlamentet har tagit till förhandlingsbordet. Jag är hemskt nöjd med det, men jag inser att på de flesta punkter så har jag inte riktigt samma ambition på andra sidan bordet. Och då vet jag ju att de starka hurraropen efter parlamentets omröstning blir ju såklart inte riktigt lika starka efter den här omröstningen eller efter den här förhandlingen. Men jag kommer ju göra mitt allra yttersta för att klimatet ska vara i fokus och att vi ska göra betydligt mer än vad övriga då hade tänkt sig. Det är min plan, absolut.
Man måste se det nog lite mer som förlåtande ljus, att säga ja, nej, det kanske inte var skittoppen alltihop, men det här var det bästa vi kunde nu. Och sen så kan vi återkomma och bli bättre nästa gång. Men att alternativet hade varit att föreslå någonting mer som sen hade fastnat.
Ja, absolut. Det är ju så. Jag har ju lärt mig under de här åren i EU att det här är ju det tuffa med att vara i Europaparlamentet. Att det är en Brysselkompromiss i slutändan. Och det är många som ska vara med, och det är enda sättet. Men med det sagt så vill jag ändå vara optimistisk om att EU tar en ledartröja i världen just nu, och det har hänt väldigt mycket både i parlamentet och i rådet om man jämför med vad vi stod för 1,5 år sedan. Och jag kan säga att den här valrörelsen 2019 förändrade väldigt mycket. Det blev en annat tryck på klimatfrågorna, och även året efter, för jag vet när jag började med rapporten för klimatlagen och satt där hemma och skrev och hade mina rådgivare som gjorde ett fantastiskt arbete, då vet jag att jag pratade med Tobias då, som jag jobbar väldigt mycket med, så sa vi så här att det här kommer bli jättetufft att få igenom i parlamentet, den här högre målsättningen. Alla som jag pratade med, alla journalister men även ledamöter, sa att få något mer än 55 av Europaparlamentet, 55% utsläppsminskning till 2030, det är nästan omöjligt, särskilt nu under pandemin. Därför är folk rädda för hur det kommer drabba ekonomin, och pandemin är ett hårt slag emot oss alla och våra samhällen. Och trots det så fick vi igenom i oktober 60% ifrån Europaparlamentet. Och även rådet har gått fram och förändrat sina positioner och blivit mer progressiva med sina minst 55%, vilket är väldigt långt ifrån 40% som har varit en låsning länge, att vi gör inget mer. Och det ger mig kraft, för jag känner att den där effekten är, det är inte slut. Jag tror verkligen att vi kan pressa på mer.
Men satt du där då hemma i sängen med datorn i knät och tänkte, vad ska vi börja på? Ska vi börja på 95? Eller hur funkar den psykologin? Men ska man börja och förhandla, vill man alltid ankra ett bud och säga liksom att ja, när jag vill ha här vart något annat. Och sen liksom, så måste motparten förhålla sig.
Du har ju en poäng i att en förhandling, så det finns ju många sätt att se på det, men du måste ju såklart ha en förankring i varför. Och där finns det ju studier och rapporter som pekar på att vi skulle behöva mer än 65%. Så det finns ju ett starkt varför vi ska öka till 2030. Och i mitt förslag la jag ju fram 65%, som jag också tänkte att med olika justeringar så kan vi komma till var vetenskapen säger att EU bör vara. Men utöver det, att ha en förankring och veta varför. Varför lägger jag just den här siffran? Vilka är det som har sagt den? Vad betyder den? Förutom det så finns det ju det du säger, en viss psykologi i det också. Att det kommer hela tiden finnas de som inte vill ge dig precis det du säger. Så risken om du säger för lite är att du också inte kommer landa ens där du hoppades att slutprodukten skulle bli. Så du måste ta lite höjd också. Men där är det ju hemskt olika. Det finns ju absolut förhandlare som har andra strategier och som någonstans kanske är rädda för att ta den där höjden. Det är väldigt olika, men jag tror att det var viktigt att vi inte lät oss skrämmas av vad parlamentet brukar säga, utan att vi sa vad vi tyckte att man borde vara. Med facit i hand kanske vi skulle ha tagit 95%. Det var ett skämt.
Jag fattar att det är ett skämt, men det är ändå liksom sådär att man ibland när man pratar om de här klimatfrågorna som ju är viktiga och allt det där, att vi hamnar i en moralisk låsning där liksom det bästa blir det godas fiende. Nej, det här är inte liksom den bästa lagen man kunde tänka sig, men den är helt okej och den råkar vara en av de mest aggressiva i världen. Så det kan det väl vara okej. Alltså du förstår vad jag menar, det blir en slags låsning av att man vill så himla mycket. Det känns ju som en svensk grej, inte minst det här med det bästa får bli det blir liksom det godas fiende, att vi inte är fullt så pragmatiska utan kanske lite mer, ja, det kanske är moraliska då.
Ja, jag är ofta stolt över den svenska hållningen när det gäller klimatpolitiken. Vi vågar ju ta i och så, men det är klart att vi också ska kunna säga då att nu kom vi lite framåt här och det är bra. Vi måste ju också vara pragmatiska, men jag tror ändå att just Gretas sanningssägande har spelat väldigt stor roll och den kraften som det har givit, och det har nog varit för psykologin i förhandlingarna otroligt viktigt att det finns en så stark person som driver på och också en europé som gör det. Det tror jag har varit jättebra för EUs möjlighet att förbättra sig. Men visst, och det där citatet är väl Carl Bildts från början, tror jag. Det är lustigt att du använder det, för att jag och mina medarbetare har många gånger just liksom använt den där tanken att ja, det bästa får inte bli det godas fiende eller vad det nu är. Vi måste någonstans se att vi kom fram här. Om vi blockerar allting, då kommer vi inte fram alls. Och det gäller ju också i det här huset. Röstar vi nej till förbättringar av lagstiftning för att den inte var precis det vi ville, då kommer vi ju stå där vi är idag, där vi inte har gjort tillräckligt. Och jag får ju ofta kritik ifrån, eller jag, alla i det här huset, i parlamentet, får ju kritik om man röstar för någonting som inte är bäst. Men när man kanske då vet om att, ja, fast alternativet hade varit att det tar åratal innan vi får ett förslag på bordet. Och då har det där bästa försvunnit i alla fall. Så att i klimatdebatten så måste vi få fram lagstiftning som hela tiden skruvar målen så det blir mindre och mindre utsläpp. Och sitter vi och kölhalar och liksom håller emot, då går ju åren i alla fall utan att det händer någonting med existerande lagstiftning. Så den där balansen är ju sann. Man måste släppa fram ibland fast man inte är helt nöjd.
Ja, det är också, jag menar, förändringskurvan. Så att säga, det måste ju vara en förändringskurva. Det måste ju börja lite mjukt och sen gå uppåt så lite hockeyklubbaktigt förhoppningsvis. Annars kommer vi bara fortsätta. Ingen förändring sker ju. Så ingenting händer och sen händer allting. Det är också en lite naiv bild på lagstiftning man ibland kan se, att liksom, man tog inte det bästa, dumma politiker. Nej, de gjorde nog exakt det de ska. Och om du tror att allting går att förändras är det kanske exakt därför du inte ska vara politiker, har man ju lust att säga då.
Men vad gäller klimatpolitiken så förstår jag också frustrationen. Det är också en sanning att det går för långsamt. Så att jag är med där också. Men jag, åtminstone önskar man ju ibland att det finns en förståelse att beslut måste fram. Och att alternativet att blockera, om vi får majoriteter här som säger nej, vi röstar inte för att den här sektorn ska förbättra sig alls. För vi tycker att det är för lite progressivt det här förslaget, eller för lite radikalt. Då finns ju definitivt en risk att den här sektorn får glida med nuvarande lagstiftning. Vi har ju många sådana områden där EU inte kommer fram. Och där blir det ju inte bättre. Så att jag är ju glad då när vi lyckas ändå få fram lagstiftning och komma framåt. Och jag tror ju precis som du att med steg för steg så kommer vi mycket, mycket längre. Och Sveriges unikt starka klimatlagstiftning, men också framförallt roll inom EU, den har ju inte byggts på en dag heller, utan det har ju också varit steg för steg ändå, men man har varit tidigare. Och jag tror att vi också har en historia av att vara ganska duktiga sociala ingenjörer, alltså bygga samhällen med reform för reform och inte med kasta sig mellan system, utan vi bygger liksom successivt och till slut så är vi unikt framme på ett område. Men då har vi liksom hela tiden lagt en reform efter en annan. Så plötsligt är huset där större än någon av de andras. Men det var inte för att vi liksom gjorde det över en natt, utan det var just det där långsiktiga sättet att jobba. Då skulle säkerligen den unga rörelsen säga till mig, men vi har inte tid när det gäller klimatet, vi har inte tid med det. Och jag hör det också. Och det är därför som de här förhandlingarna nu om klimatlagen känns så avgörande, att de inte blir för långsamma i det här. Den här sociala ingenjörskonsten behöver skynda på lite.
Ja, jag tänker också alltid såna här gånger på Gerhard Schröder som ju var aktiv i 68-rörelsen i Västtyskland och som ju sen sa att liksom, det handlar om den långa vägen genom institutionerna. Du kan inte stå utanför parlamentet och hojta i all evighet. Någon gång måste du ta dig in och sen så får du börja att göra fotarbetet, men inne i institutionen. Jag tänkte avsluta det här för att släppa dig iväg med att fråga om tre böcker som du tycker har inspirerat dig på det här området.
Jag måste säga att det som har inspirerat mig mest har varit olika rapporter som har varit världsnyheter och IPCC-rapporter som har berättat om hur det ser ut i världen. Och det är det som jag och mina medarbetare läser och använder som grund i huvudsak. Så IPCC, och då det är inte en rapport utan det är en serie av rapporter. Så det skulle nog vara en viktig så här, lästips för alla som lyssnar på det här och som vill sätta sig in i vad som händer. Jag skulle säga att de kunskaper om vart världen är på väg och vilka enorma effekter det får för hela jorden om vi får de temperaturhöjningar vi är på väg emot, det är väl det som vägleder mig i mitt arbete. Risken att vi skulle nå väl över 3 grader och att vi absolut inte respekterar Parisavtalet. Det är liksom det som motiverar mig. Och skönlitterärt så får jag väl erkänna att jag oftast inte läser just om klimatfrågorna på det sättet. Men jag bidrog själv i en antologi nyligen som jag också vill tipsa om, Det feministiska löftet. Mitt bidrag handlar om den feministiska klimatpolitiken. Det är väl olika debatter men också olika skrifter och så som har motiverat mig till att delta i den antologin och skriva om just hur kvinnorna drabbas. För det är ju ofta kvinnor som gör stora ansträngningar för hushållet i olika delar av världen och försöker att tänka på klimatsmarta val. Och samtidigt är kvinnor inte den gynnade, eller i alla fall vissa kvinnor inom vissa inkomstgrupper är inte gynnade i det ekonomiska system vi har idag. För kvinnor så betyder en bra klimatpolitik väldigt, väldigt mycket i deras vardag, ekonomiskt också. Jag menar, det finns många exempel. Kvinnor är oftare den som går eller tar cykeln eller åker bussen. Oftare är det mannen som väljer bilen. Det här känner vi till. Köttätandet är större hos männen än hos kvinnorna. Kvinnorna tar oftare ansvaret för hemmet. Vad ska vi köpa? Hur ska vi tänka med hållbarhetsfrågorna? Och samtidigt så vet vi som sagt att kvinnor ofta har tuffare ekonomiskt i många av våra medlemsländer men också utanför i tredje land och kommer drabbas hårt av torka. Vi vet kvinnor som får bära vatten och barn som bär vatten och med den klimatförändringarna vi har så är det många kvinnor som drabbas väldigt, väldigt hårt av det. Och mitt tredje, det har också med mat att göra. Det har varit en ganska stor debatt i samband med att vi debatterade CAPen här, jordbrukspolitiken, om vegan mat och vegoburgare och liksom hur vi äter. Och jag tänker mer och mer själv på vad jag köper och hur jag ska ställa om för mig och för mina barn och så på ett hållbart sätt. Och då kom jag över en boktitel som jag själv kommer att läsa som handlar om hur man lagar till klassiska maträtter äter på ett veganskt vis. Och det var en titel som lockade mig och som jag kommer ägna min, ja, inte hela våren åt, men som kommer att dominera min matlagning kommande vår.
Just det, söndagsstekarna hämtas ur den boken och så får vi se om det blir kålrot eller...
Och sist jag sa något sånt här i media, då vet jag att det var någon där hemma som blev orolig. Men jag försöker verkligen att äta mer och mer hållbart, och det gäller liksom min egen konsumtion, både vad gäller kemikalier, kött, sådana saker. Men jag är förälder, och då handlar det också om att hitta maträtter som fungerar för barnen också. Det är lite mer så här utmanande. Och då tänkte jag att det här klassiska maträtter på ett veganskt sätt, att det passar väldigt, väldigt bra. Att få till de här klassikerna så att det känns nästan som det brukar.
Ja, men precis. Det gäller ju att liksom utveckla sin smakpalett och också förstå att de där små skillnader ändras. Det är ju vad vi äter och det är ju vad vi konsumerar som är det lättaste man kan ändra. Och det kan ju varken någon institution eller parlamentet göra någonting åt, utan det är ju våra egna val. Så att, det är väl bra att lägga det där också och se vad man har på tallriken.
Jag tackar så mycket för det här.
Jag avslutar med att säga köttet. Det är köttet. Nej, men det är köttet. Och jag har precis kommit från en intervju där de pratade om att grisproduktion, alltså i Spanien, att man pratar om 75% ökning av produktionen av gårdar där man föder upp grisar. Det låter inte hållbart.
Nej, det kan man väl säga. Nej, det är verkligen. Det är också kul med ditt första boktips som en faktarapport. Det älskar ju både jag och mina lyssnare. Och jag förstår också precis den känslan. Så var jag när jag ställde om för flera år sedan och numera inte äter djur alls. Att jag har ju läst mycket om det här, nu måste jag agera på det. Och så har jag barn som liksom säger att pappa är vegetarian, vi äter vegetarianer. Det tycker de är en rimlig uppdelning. Så jag har lite uppförsbacke.
Jag har också uppförsbacke. Jag lagade till köttfärssås med alternativ. Jag gör köttbullar, veganska köttbullar. Och min ena son, han åt jättemycket. Och jag tänkte, yes, det funkar. Och sen var det som att hjärnan kopplade och då kom allt upp igen. Han hade liksom först svalda några som draken i Bamse, liksom utan att ens... Och det gick bra, men sen när han liksom inte var så hungrig längre utan började känna, då, vad är det här, mamma? Men det är därför jag ska ha den här nya kokboken, så att jag ska kunna locka.
Jag har några kompisar som har utvecklat färs på svenska lupiner som funkar jättebra och jättegott och liksom tacofärs. Och då när de skulle utveckla det så var det på riktigt, hade de på sin skala ska kunna lura barn. Det var den högsta. Så de ställde sig i en skola i Södertälje och bara langade ut tacos till folk. Liksom. Skolan visste ju om det. Och så såg de hur många som påverkade. Det var deras check. Alla bara åt ju.
Det här kommer jag kontakta dig om och försöka ta reda på hur jag ska komma över den typen av lupin. Vad sa du? Vad var det för?
Lupinfärs. Lupin är, det finns ju lupin som är vid vägarna. Den är giftig och äcklig. Men det finns en annan lupin som är kanon. Jag ser till att Albin får alla underlag så att han kan ägna sig åt att beställa det från Sverige. Parlamentariker vill lura barn.
Ja, det är det jag vill. Tack!
Killing, hej! Där var Jytte Guteland, chefsförhandlare för nya klimatlagen i Europaparlamentet. Vi fördjupar oss ju inte så mycket i det här avsnittet om hur illa det faktiskt ställt med klimatet. Och vill du höra mer om det och veta mer om saker som du faktiskt kan göra här och nu, så rekommenderar jag starkt avsnitt 49 där jag intervjuar forskaren Kimberly Nicholas vid Lunds universitet om det här. Vem tror du skulle uppskatta att höra det här avsnittet? Någon som är intresserad av politik eller som vill förstå klimatfrågan och hur den behandlas av EU kanske? Tips om då med hjälp av knappen i din poddapp. Det tar bara några sekunder och du brukar göra att folk glada när du gör det. Det känner jag på mig. Och delar du i sociala kanaler, ja då är det förstås Perspektivpodden som är hashtaggen. Hashtag Perspektivpodden. Lyssnar du på det här via Apple Podcast eller Acast, så ge oss gärna 5 stjärnor i betyg så att ännu fler kan höra det här. Du lyssnar ju ända hit, alltså måste du vara toppen, eller hur? Dagens producent Jens Back, dagens klippare Hanna Bradén och dagens fixa med ljudet företag är Stray Dogs Studios som vanligt. Själv heter jag Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag, då ska du följa Vad vi vet på Instagram eller Facebook eller någon annan kanal där vi ju alltid heter Vad vi vet. Tack för att du lyssnade den här gången. Snart hörs vi igen.